Han ska ju ha en plats där, men det där med landslagsplatser, det är inte så lätt att, att knuffa gubbar åt sidan när det går bra för ett landslag liksom.
Nej, men jag menar
Kimpa Källström och Anders Svensson, det vet jag inte lätt. Det är inte lätt i styrningspodden till exempel. Så länge jag får mina 13 rätt. Jag fick ändå 2-13 rätt här i lördag. Det är inte lätt för timman att komma in. Trots nej. Hans psykisk ligprestationer och hans superstar status bland fansen. Stryktipspodden är sponsrad av Stryktipset, som är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år. Och känner du att du har lite problem med spel, så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till Stryktipspodden! Bengt Sonnert heter jag, och med mig har jag Simon Lindell, Sargon Ruja och vilken jädra helg vi har att se fram emot, gubbs and girls.
Oj, oj, oj. Kan det vara... Det här måste vara, tror jag, alltså om man så här ser fram emot varje helg. Mm. Har det funnits någonsin en helg som överträffar den vi har framför oss? Om man ska liksom titta till alla faktorer med Stryket och Europatips och jackpottar och allt. Alltså det är ändå 13 miljoner jackpot på lördag, 10 miljoner jackpot på EU-tipset. Det är sällan, va?
Ingen vinnare går på Europatipset. När var jackpot? Och det var en jackpot från 10 och 11 innan. Så att det var ju nästan dubbel jackpot innan. Och nu är det dubbel jackpot. Mm. Så att vi går över till Europatipspodden.
Jaha, precis.
Nej, precis. Utan vi kommer göra... Vi funderar faktiskt på... Vi diskuterar det innan. Vi kommer göra någonting runt Europatipset också den här veckan. Och kanske i poddform. Kanske kommer ut på den här kanalen som podd också. Just om Europatipset. För det är... En fruktansvärt bra jackpot på Europatipset. Men det är en väldigt fin jackpot på Stryktipset också. Den måste vi gå igenom. Så att, det här är nästan så att man är lite för peppad. Ja. Det kan bara gå fel här.
Nej, men det där har vi gått igenom. Vi har varit för peppade en del sådana helger med jackpot på Stryktipset. Och nu har vi balanserat det, känner jag. Jag är alltså... Man tar med sig sånt, gör man, och förbereder sig nu. Jag menar att den hänger i luften. Alltså, den hänger i luften, den där miljonvinsten. Va? Det...
Ja, vi kör ju den här livestreamen på lördagar, spellördag. Och den här veckan var ju... eller förra veckan, skulle jag vilja säga. Så det var väldigt, väldigt nära att det blev stora pengar. Vi har satt det med en miljonlapp med 10 minuter kvar och men det var ju matcher kvar och så vidare. Men så slutade med att det gav en 50-60k. Och ja, det var som det är ofta. Däremot så ser vi här på Svenska Spels hemsida 47 miljonvinster på Stryktipset under 2020. Det är något oerhört. Det har varit stora vinster. Och det kan nog bli en väldigt bra utdelning på den här kupongen på lördag också faktiskt. Det är en 12-rätters kupong, jag varnar redan nu. Men de 12 matcherna som är intressanta är oerhört intressanta och spännande. Så det kommer bli en... det är svårt, det kommer ge pengar. Nästan så jag ger garanti på att det kommer ge bra pengar redan här. Men det ska bli superkul. Vi går även igenom Stryktipset League. Hur gick det för er, gubbar?
Ja, alltså jämför man med er så gick det väldigt bra.
Ja, precis. Men jag lite medvetet, så att säga, med ena ögat kollar på tabellen och har järnkoll på vad som hände, va? Alltså det är ju ändå, det var andra, var det tredje veckan?
Nej. Du gör lite som de gör i typ så här massstart och ligger i klungan liksom. Man ser det inte riktigt där. Sen när du börjar räkna bort lite omgångar, kommer du på slutet.
Ja, det är så jag jobbar. Det är så. Jag låter Vichin liksom känna att det är kul att få vara med på topp 10 och grejer.
Jag som snart utkonkurrerar. Jag vill egentligen ta upp det med Stryktipset League den här veckan. För att jag ligger på alltså 409 plats och Vichin... Han som är första avbytare, första konkurrent här till roddarrollen i podden, ligger på 8:e plats med 12 rätt senast. Inte bra. För kan åka ut när som helst med podden, jag känner mig hotad. Det, ja, men det börjar bli lite så här,
vet, kommer ni se honom topp 8?
Kommer ni ihåg Anders Svensson och Kim Källström där när det var, var det VM i Tyskland? EM i Tyskland, var det när vi mötte tyskarna i alla fall. Det året där det var folkstorm för att Kim Källström skulle få spela istället för Anders Svensson. Jag är Anders Svensson. Och vision är alltså Kim Källström här. Och alla vill ha in, snart vill alla ha in Källström, det är tragiskt.
Okej, jag ser att det finns en sån här graf också på Strykhuset League längst ner. Man kan se liksom, det röda strecket är en själv då och sen genomsnittet. Då ligger jag liksom ett rätt under genomsnittet.
Det som är bra, det är att folk tappar ju sugen ofta när det går dåligt. Så att då slutar ju folk, så kommer man ändå topp 100 till slut, liksom, bara på ren ihärdighet.
Precis, det ska man ju också belönas för.
Nej, men det var kul faktiskt. Det som var roligt var att, och vi säger grattis i Vigstrand, som fick 13 rätt. Så att hoppas att du lämnade in raden även. För att det här är en gratis tävling. Man vinner som första pris, vinner man en stuganresa till England, till Premier League, kanske till Championship också. Och med oss och så vidare och så vidare. Vi kommer som vanligt lägga upp den här raden, eller den här länken, för att joina. Man kan fortfarande vara med. Men Vikstrand, om han lämnade in den här raden, så vann han ju 560k i alla fall.
Nej, grymt.
Det är häftigt. 13.
Ja, verkligen. Alltså.
Det är 13 rätt. Och det var många med 12 och så vidare. Så att, det är ju... Jag brukar alltid lämna in den raden, men det är ju frivilligt eftersom det är en helt gratis tävling. Då. Hoppas vi Vikstrands skull att det blev så i alla fall. Ja! Vi lämnar det ganska så snabbt ändå i alla fall. Vi glömmer det borta. Och så går vi vidare till... Vi hoppar väl in på kupongen, va? Ska vi göra det? Direkt.
Det gör vi.
Det gör vi.
Och vi börjar med ett riktigt klassikermöte. Patrick Vieira mot Roy Keane. Det är ungefär det man tänker på, de här bilderna från back in the days här. Invincibles och så vidare. Missade straffar på Old Trafford. Och Arsenal möter Man United. Match nummer 1. Va?
Och man får väl säga att det är ju inte direkt Vieira mot Roy Keane nu, om man säger. Det är fan vilken skillnad på...
Det blir Ødegaard mot Pogba.
Ja, precis. Typ... nej, men det är klart att man måste påstå att det är en hel generation nu senare, men att matcherna då var mycket större med det statuset, alltså med de stjärnorna som fanns, Giggs och alla gubbarna, så det var ju ja, det är häftigt ändå. Alltså
det är väl inte riktigt den här döda attityden heller, som Keane och Scholes, såna här gubbar. Scholes som sätter fyra dobbar i Håkan Nill liksom.
Ja, precis.
Den grejen är ju inte... Pogba kör inte riktigt om de trixen.
Ja, det är inte lika så här... Det här med trotjänare i laget är inte riktigt på samma sätt heller i de här dagen, men det var ju även Wenger, Ferguson såklart också, som var den stora grejen. Det är de som har varit längst i varsina klubbar någonsin.
Ja, liksom. Ja, just. Nu är det ju liksom även där på tränarsidan liksom. Alltså man saknar ju ändå det här med fotbollen. Den har ju stått för det här med hjärta och passion. Om man ser det som ändå har stannat kvar, det är ju fansens passion. Fansens kärlek för lagen, den är ju större än någonsin, alltså. Den är ju alltid varit där, men allt annat har förändrats. Och det är lite synd, tycker jag. Det är tråkigt, alltså, det här med att tränare, vad fan. Nu, alltså, jag tänker så här, Premier League, Allsvenskan, det känns inte bra när en allsvensk tränare har haft 7 klubbar i Allsvenskan och tar sin 8:e klubb liksom.
Nej, men fansens kärlek.
Mourinho. Även Mourinho nu, liksom, det är ju inte kul. Liksom, vad han haft nu? Han var ju en ikon i Chelsea. Han har sprungit runt i United, Spurs. Missar jag någon, eller? Nej, det är de, va?
Ja, i England, ja. Nej, men, och sen är vi tillbaka till Chelsea också. Men det är ju då, fansens kärlek kan ju omsättas i pengar. Tyvärr, det blir ju så att, jag menar, back in the day, så då kunde det vara, ja, då kanske du inte... då var det inte de här miljardbeloppen i princip som spelare och de absolut bästa spelarna och tränarna tjänar ju där på en karriär liksom. Och det var ju inte alls så. Då kanske det betyder när det är så oerhört mycket pengar, då börjar de betyda mer liksom. Mm. Så att ja, det har ju blivit så, men
Och matchen,
vad tror ni om matchen då, gubbar?
Alltså, man får ju någonstans ändå ge hatten av för just nu. Arsenal har ju börjat och klättra. Jag läste någonstans att de ligger tvåa i ligan sedan x antal omgångar bakåt, liksom, bakom City.
Jag känner att jag var den enda som försvarade Arsenal lite när det var som värst. Att de ändå...
Det gjorde
och ja, sen missade ett par bett på dem under tiden dock också. Men de är absolut bättre nu, men så dåliga som folk sänkte dem att de var de ju riktigt aldrig. Det var mycket självförtroende, mycket dåligt självförtroende på många sätt och så vidare. Men mycket marginaler emot under den här tiden liksom. Nu blir Mattias Liss glad när han lyssnar på det här.
Ja, men sen är det ju så här att sen är det här, alltså, grejen med Arsenal är ju att varje år, de har ju ett varumärke från liksom tiden med Wenger och speciellt ur svensk perspektiv liksom, åren med Ljungberg och att Arsenal är ju det här som vi kallar top four. Och det innebär att förväntningarna på dem när varje års liga börjar är ju redan enorma. Men många människor följer ju inte det som sker i klubbarna, alltså med värvningar och med framförallt att de har tappat placeringar år från år, vilket gör att de deltar inte längre i Champions League. Det är en enorm konkurrens om de här absolut största stjärnorna. Och där är ju Arsenal, de är inte aktuella där. De tittar ju inte på de här premiumspelarna. Det är ju ingen premiumspelare som går dit under det här kaoset.
Fast
som har varit
i topp 4 var de ju, för det var ju 10 år. City inte med i topp 4, Sagge.
Nej, men jag menar ju det. Nej, men det är det jag menar, att Arsenal, alltså det varumärket menar jag. Alltså,
ja, de var folk... precis. De var en av de fyra stora med Liverpool, Chelsea och United.
Ja, precis. Det är det jag menar, att många förväntningarna på dem är alldeles för stora kontra de övriga klubbarnas framgångar. Alltså det har jämnat ut liksom. De har ju tappat status, och det är därför man inte får bli, som när du sa att du försvarar dem. Jag menar att de var nog
det är aldrig... höga förväntningar på dem. Som
alldeles inte... för höga, alldeles för höga. Det här är ju ett, jämför Arsenal Prime med det här laget liksom. Det är ju, vad fan. Det är ju, och det är också intressant med Premier League just nu, just för att nu har ju City hittat en enorm peak, och det är precis som du säger, Bengan, i mångt, att de... Det verkar nu som att de kommer att köra över resten. Men titta övriga lag alltså. Det är ju för fan jättetufft alltså det här. Det är ju, alltså, du såg gårdagen liksom. Man United som alltså har gått cleant på något sätt. Alltså de är, var top of the league. De... men och har hemma mot Sheffield United liksom. Och lägger rättvis, får man säga, tycker jag också. Jag tycker inte United var...
Jag skapar ju inte så mycket United.
Nej, men det var en jämn match liksom. Det var...
Ja, jag tyckte också det var lite konstigt att Cavani inte fick mer speltid i en sån match där det blir mycket straffområdesspel och inte så mycket djupledsspel så att säga. Så, med Cavani på från start så tror jag det kanske är så annorlunda ut.
Det har ju faktiskt växt fram att Cavani, vilken värvning, vilken jämnsikens bra värvning. Och det sa ju ni från start att det var häftigt liksom, att det var riktigt, riktigt bra, och där är ju, det är bara konstaterat.
Nej, men jag blir överraskad att vi, så vi vet ju inte om allting som sker, men man blir ju överraskad att en sån stjärna, en sån lojal fotbollsspelare hamnar i den situationen som han gjorde, och jag vet inte varför folk tvivlade liksom. Han har alltid varit hårt arbetande, och han imponerar oerhört i tiden i Paris, med Zlatan, utan Zlatan, med Neymar, utan, han var alltid, så jag tycker att det är extremt lyckat alltså. Sen är det klart att åldern talar emot för att han ska kunna hålla sin absolut högsta nivå, han är inte ung längre.
Men Arsenal som sagt, de ligger alltså nu 4 poäng efter Liverpool. 3 poäng efter Spurs. Och,
ja, de är med nu.
De är med i racet, vad är det som
händer?
Det är häftigt
ju.
Och det var ju folk som spekulerade att de skulle kunna åka. Det var ju artiklar som skrevs och sociala medier. De skulle kunna åka ut och allt möjligt. Ja, nu är vi här och det ser fint ut. Och de här ifrågasatta gubbarna, Peppe och Saka, det är Saka speciellt då liksom. Bara total succé.
Nu, det är lite små frågetecken här för Smith Rowe. Och det kanske öppnar för att Ödegård får spela från start.
Vad säger vi om den värvningen då?
Har det sagts något om det eller har det skrivits något om det?
Nej, men han är väl med. Han är med i...
Ja, alltså han är, jag vet. Men om han går rakt in, alltså, det är intressant alltså.
Alltså, det ska väl någon... Jag tror kanske om Smith Rowe är hel och frisk så kanske han behöver bänken Ödegård.
Men... Alltså jag tycker att Ödegård, det han gjorde i Sociedad, där fick man verkligen se hans potential. Jag tycker att han är brutalt vass alltså. Det är en sån jävla sjuk fin fotbollsspelare. Men sen återvändan då till Real Madrid med Zidane och att han helt enkelt inte lyckas där. Det är ju för att antingen måste det ju vara någon form av fel på Zidans filosofi kontra Real Madrids kultur. Om man tittar på den här propagandafotbollen som Real en gång i tiden spelade, den har ju försvunnit. Nu är det mycket disciplinerat, inte släppa in mål. Och då
man har väl sett liksom, Zidane har ju inget gott öga till Ödegård, det har man ju märkt, och det var ju även hans förra session så fick han inte spela någonting, och jag tror man är yngre också som Ödegård är nu, så gör det så otroligt mycket att känna att man har tränarens förtroende, någon som tror på en. Det vet man ju själv när man spelar fotboll, att hade man en tränare så tyckte att man hade chans att utvecklas.
Men jag menar då liksom att vad beror det på att Zidane inte... Är det liksom för att det är hans färdigheter som inte passar in i Zidans sätt att spela. Det är ju mer det som är... För jag menar, det han gjorde i Sociedad, det var ett stort genombrott. Han gick från att vara en talang till att vara en stjärna i La Liga. Med hans fina fötter, hans... split vision, hans passningsspel. Jag har varit sjukt imponerad. Jag studerar just varje match de spelar liksom. Hur han assisterar till målen. Han tittar höger, passar vänster. Om igen.
Det ska bli intressant också. För Arsenal under de senaste åren, de hade ju Cazorla hade de.
Ja.
Och så Özil då på sin topp. När han var i början där, när han var riktigt bra. Det är kanske den rollen de vill att Ödegård ska gå in och...
Jag tror att han kommer bli ruskigt älskad, den här Ödegård. Även om det går lite dåligt kanske eller någonting. Jag tror att det här är en riktigt mysig värvning. Tycker vi inte det?
Mm. Jo, jag tycker det. Jag tycker det ska bli skit. Det ska bli jättekul. Men det är ju så här också att det intressanta är ju att trots det här med Zidane så är det ju så att Real ändå inte... De säljer honom alltså inte. Så att det är ju... Mm. Det känns ju som att det är någon i Real som fortfarande vill kanske göra Ödegård till en Real-kreativ stjärna. Alltså det känns, annars skulle de ha sålt honom liksom.
Ja, det var ju inte någon utköpsklausul.
Nej, nej, inte det heller. Inte det heller, precis.
Lån,
så att jag tror inte att det är helt kört. Men det är ju tråkigt liksom det här med Zidane att han inte har...
Mm. Aubameyang out.
Ja, alltså det här med oddsen just nu. Jag kan ju säga så här. Man kan ju aldrig göra United till favoriter på oddsen när man några dagar innan har lagt mot Sheffield United hemma.
alltså nu ser du ganska ändå... kort tid på det, men jag håller väl till stor del med här. Det känns ju som en väldigt jämn match på många sätt. Och det här med självförtroendet som Arsenal har nu och hur de spelar fotboll. Och de slaktar väl Saints borta senast, kan vi väl, säga. Liksom.
Ja,
även om man ska vara lite hård där. Men så har de ju gjort det bra på slutet liksom överlag. Sen har de har ju lite tacksammare matcher också kanske. De har fått lite...
Ja, men jag håller inte med, för att det här med Premier League och tacksammare matcher, kan du få en mer tacksam match än Sheffield United på hemmaplan liksom? Alltså,
nej, men det är ju en jätteplump såklart, men jag menar
ja,
mer
att... Ja, men vi har ju sett att det liksom... Mm. Jag skulle säga att Newcastle är kanske sämsta laget i Premier League. Nej,
men,
just nu.
Men Arsenal har alltså mött de senaste matcherna. De mötte Brighton borta, det är en ganska tuff match att vinna. Sen Palace hemma, Newcastle hemma, och sen så nu Saints borta. Det har inte varit en, har inte varit de här toppmötena i alla fall sen de, ja, de har vunnit en del matcher då, så att det är bara det är mer det som jag försöker poängtera, att de har haft lite lättare schema. Det är bra för självförtroendet och de har ju spelat bättre också. Men vad sätter vi här då? Vad tror vi?
Alltså Arsenal har ju haft rätt lätt mot United de senaste säsongerna. Jag tror framförallt på Emirates så har de 3 vinster ännu gjort på sina senaste 3 matcherna. Så man vill ju nu vi är tidigt nu med sträckorna och allting. Så man vill ju absolut ha med Arsenal på något sätt här. Sen är bara frågan hur man fyller på.
Ja.
Nej, men jag tror att vi måste just nu så här på torsdagen. Det här är en match som kan växa fram till någon form av bomb. Alltså det är, men just nu är det nog helgardering.
Jag tror också, alltså det vi kan ju säga det här direkt, att kupongen nu för din släpps ju. Eftersom det har varit hög risk för lottning på grund av corona etc. etc. så släpps kupongerna på torsdagar nu för tiden. Sträckorna har inte hunnit sätta sig ordentligt. Det är till stor del därför också vi rekommenderar hårt att man inte lämnar in tidigt. Häng gärna med på streamen på Twitch på lördagar. twitch.tv/thegamblingcabin. Och häng med lite hur sträcken har satt sig. Vad vi tänker med oddsen, laguppställningar och de sista dragen och så vidare. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Men så att vi bortser lite från hur sträcken är placerade just nu. Vi gissar lite. Dybban brukar ju vara expert på det där med procentgissningarna. Så att vi har vårat facit. Men vad tycker du också vi hör det, Dybban?
Ja, det tycker jag. Det här är 18:30-matchen också, kan tilläggas.
Ja. Vi helgarderar och ser fram emot en himla häftig match, kan vi säga.
Verkligen.
Manchester City, Sheffield United, etta. Match nummer 3, Crystal Palace, Wolverhampton.
Ja, men det vi sa om match nummer 2 här, det är ju att vi hoppas att svenska folket får upp hoppet på Sheffield United nu och garderar den här matchen mycket. Mm. Så att inte procenten på City hamnar på 92 utan kanske på 85 istället. Mm.
Men vi kan ju garantera att det blir 1 eller 2% i den riktningen just för den skrällen i veckan här.
Ja, det tror jag. Ja,
det tror jag många kommer att skratta och säga, men de gör det igen här. De åker upp till Manchester igen och 6 pinnar borta mot United och City och ligger sist.
Ja. De är på gång nu.
Den är ganska fin faktiskt.
Ja. Sheffield United var 2% mot Man United på Europa-tipset. Just nu är 14%, väldigt konstigt om det. Men det här är att City är riktigt bra nu. Vi ifrågasatte Pep. Pep gjorde vi. Det var väl mer laget. Hur de lite mentalt utmattade kändes som i höstas där. I någonstans i oktober på något sätt. Där de... Ja, de var inte riktigt där liksom. Det var möjligt att de har, alltså det har ju dubbla säsonger igång har det varit. Det var nästan inget uppehåll. Intensivt matchande. Det var Champions League samtidigt och möjligt att de var lite nedtränande. Men från december och framåt, nu har de ju bara trampat liksom. De är ju riktigt, bara riktigt bra liksom. Det är inget att säga. 5-0 senast.
Ja, och jag tänker just på den matchen att de gör det ju också utan De Bruyne. Alltså just att de visar att de klarar sig utan en sån stjärna. Jag tycker ju att han har haft problem i år.
Gündogan däremot visar varför han har fått förtroendet av Pep under lång, lång tid. Dominerar alla matcher nu totalt liksom. Där.
Ja, han spelar i trans, gör han. Han spelar verkligen i trans. Det är som att bollen är klistrad. Han kan inte tappa den någonstans.
Mm.
Men är vi alla överens här, menar ni, att det är som Bengan säger?
Det är brutal, målskillnad de har sitter i senaste 6 matcherna i ligan här, har de 17-1.
Jag säger så här att
jag tänkte på en annan grej när det gäller City också. Om man tittar tabellen, ni minns den här matchen de floppade mot Leicester på hemmaplan när de förlorade med 2-5, va? Var det 2-5? 1-5 eller 2-5? Jag tittade på det och så tittade jag på deras målskillnad nu och såg liksom att de har 36-13 på 19 matcher. Plockar du bort den matchen då, alltså, då är det 8 insläppta mål på 18 matcher.
Mm.
Alltså det är ju sinnessjukt hur tunga de är, får man ju säga. Alltså.
De är ju extremt bra på att stänga matcher också. Det är liksom bara... det är verkligen som att Peppa lärt sig. Att
men,
han,
ja, men giganten, han gör så här, va? Att han gör som gubbarna i butikerna, va? Och sänker den där till 85-divan, va? Lite som gubbarna i butikerna.
Det är,
va?
Det är gärna... grejen, alltså jag, absolut, man skulle kunna tänka sig att gardera bara för att man går mot den jackpot en gång. Det finns mycket pengar i potten, men det finns mycket att vinna. Man kan chansa lite. Men... kollar vi igenom kupongen i övrigt så är det ju en fruktansvärt spännande och svår kupong. Och vilket gör att även om vi tar bort den här matchen, vi säger att det är en etta bara, så är det 12 matcher som ska lösas verkligen. Det är på riktigt 12 matcher som ska lösas. Och det är svårt.
Det är alltså, det finns alltså ingen annan stor favorit. Det är 1,85 och grejer man hittar lite längre ner. Men favoriterna ligger runt, de största ligger runt drygt två gånger pengarna. Och det är ju kanonbra.
Ja, exakt. Och det är ju helt otroligt. Och det här gillar jag. Och det är lite det som är grejen som Stryktipset har varit bra på. Vi sa det i början här. Vad var det? 45 eller någonting. 46 miljonvinnare 2020. Det beror ju på att de har ju balanserat kupongerna på ett sätt som gör mycket stora vinster liksom. Och det tror jag också bidrar till att förutom Stryktipspoddens totala succé så är det även de här miljonvinsterna som bidrar till att spelet har ju ökat i omsättning och ökat i popularitet. Och det är kul. När det är de här omgångarna som har varit på EU ibland, liksom, framförallt kanske de här landslagsomgångarna, när det ger 3300 kronor, det är inte så roligt bara liksom.
Nej, så är det ju.
Så att, det här blir grymt. Och kan vi säga någonting om Sheffield United. Hur, finns det någon liten chans att de klarar sig kvar?
Ja, liten chans.
Ja, om man liten ser chans. Hur usla West Bromwich är nu också. Newcastle börjar
ja, men jag säger ju det är därför jag säger att det finns en liten chans. De är ju trots allt lite för långt efter poängmässigt. Det är ändå, vad är det, 11 poäng eller nej?
Ja.
10 poäng.
Och hur många poäng ska Sheffield United ha enligt 30... XG och så vidare, Bengen?
Alltså,
hur många pengar de värda hittills?
Nu ska jag gå in på mina sajter här och kolla ungefär hur många poäng de ska ha.
Men de ligger ju inte...
Precis. De ligger inte sista tabellen enligt expected goals i alla fall. Utan de ska ha... nu ska vi se här.
De ska ha alltså 20.
Ja, något sånt, ja.
Exakt. De ska ligga över sträcket egentligen. Vet du, om de har fått normal utdelning. Så, ja, om de precis. Kanske springer bra några stället, lite som de gjorde mot Manchester United här, så finns det väl en chans.
Alltså, de behöver ha drygt 9-10. Alltså, i alla fall 9 segrar behöver de ha. Ytterligare.
De får göra lika bra vår som de gjorde höst senast. Så ska
det är
jag säga.
Inte omöjligt. Det finns alltså en liten chans, gör det. Men det ser ju klart, det är tufft.
Det är en sånt här att man är lite sugen på att betta på. Att de ska lycka till ett högt odds. För att det är ju ingen som tror på dem. Men jag tror lite på att det finns en minichans, alltså om man får höga odds på det, men det är ju så långt upp. Jag tror däremot att de kommer göra en ganska så bra vår jämfört, alltså det går inte att göra en mycket sämre vår än den här hösten de har gjort i och för sig då, men det börjar med förlust mot City och här har vi en trevlig match där Palace möter Wolves, helt jämna odds, helt jämna streck. Oj, vad gör vi här, gubbar?
Ja, alltså jag kan väl säga så här, det som man såg i veckoomgången här, Chelsea och Wolverhampton, det är att många lag slutade alltså att man blir överraskad över hur deras sätt att spela fotboll bara fortsätter vara på ett och samma sätt ständigt. Det, matchen Chelsea-Wolves igår, alltså Wolves, jag vet inte, de är otroligt bollskickliga. Men det är ett lag som inte vill anfalla. Alltså de Nej, men alltså de går ut, varje match är likadan ut. Alltså de spelar i sidled, de vill bara hålla bollen och så hoppas och förlitar sig på att det kommer upp då. Och med Jimenez gjorde det ju där liksom. Jimenez satte ju en då och då och det vart 1-0. Och... Men med det sagt så Wolves har väldigt svårt att vinna matcher. Men det är ett mycket svårt lag att slå.
De gillar ju att möta typ Chelsea borta liksom.
Ja.
Då slipper de ju anfalla så mycket. Och speciellt nu då med Chelseas bristande självförtroende. Det gick inte så rakt Chelsea-spel kan man säga. Det var liksom bollar runt där. Och då ingen hade någon slags idé innan Mount. Innan Mason Mount kom in i princip.
Iskall match alltså. Men det får man ju ändå ge plus till Wolves då, att de åker till Stamford Bridge och tar en pinne. För det är ju liksom en match som ändå är svår.
Nyförvärvet för William José fick 20 minuter.
Ja, precis. Och jag tror nästan att vi får se honom rakt in från start den här matchen. Just för att de saknar just den typen. Och här kan jag säga ganska tryggt alltså att detta Roy Hodgson och Palace alltså. Alltså, jag vet inte, det finns inte mycket gott att säga längre. Alltså, de spelar ju den här typen av fotboll, men West Ham som de mötte i veckan, det var total slakt alltså. Prestationsmässigt var det total slakt. West Ham var helt överlägsna. Från minut ett till slutsignalen. Alltså. Och det är roligt, Palace gjorde mål typ första minuten och sista minuten. slutade ju 3-2 till West Ham.
Jag har lyckats såga varje gång jag såg ett Palace. Jag har sågat Palace i två säsonger ungefär. Och varje gång jag lyckas göra det i podden ordentligt så går de med och vinner eller gör någon bra insats liksom.
Ja, och det är det som gör mig rädd också. Jag har lite samma farhågor här. Nu la de ju mot West Ham hemma då. Och innan det gjorde man ju analysen att Palace är ett svårslaget lag. Det grindas 0-0. De tickar, de spelar den destruktiva fotbollen och så går de ut och gör en platt match liksom. Och nu då med den i bagaget så kommer de här och ska möta Wolves hemma. Då känns det som att man vill gå ifrån att de ska fortsätta göra en platt match. Och det är lite farligt. De mötte ju
Wolves borta i kuppen där. Då var ju Wolves klart bättre, vann med 1-0.
Sen har ju Wolves tillbaka. Wolves har ju sina spelare tillbaka nu i Podense som har varit borta några matcher. Plus som Duban sa här, William José. Alltså, jag vill följa upp streck och så vidare här och odds inför lördagen. Men jag kan tänka mig att det här kan vara en riktig så här skönt spikedrag alltså. Men just nu har jag lagt kryss 2.
Vad säger jag? Kryss 2?
Jag var också inne på kryss 2 som en
vi snackar här om att Wolves är inte... Båda de här lagen är ju inte några... Det är inte sparkling direkt liksom. Det är liksom inte sån här San Pellegrino lyx bubbelvatten direkt ut som bara som bubblar, utan det är något sånt riktigt billigt.
Det är Icas egna vatten är det.
Ja, till och med alltså, vet ni, de här länderna som bara häller i så här 40 miljarder kilo klor i vattnet liksom, i kranvattnet. Ungefär så. Ja. Så mycket anfaller de. Kryss 2 tycker jag. Det får väl räcka där. Sen har jag faktiskt, jag vet inte, det har väl alla sett det här, men match nummer 4. Aston Villa, vilket lag, vilken bombtvåa, 25% just nu. Bort med Saints, in med Villa. Rakt tvåa. På odds, överallt, allt möjligt. Vilket lag alltså. Vilket supergäng de är. Vilka prestationer vi har varje match. Kan man inte bara hänga på det? Kan man inte fortsätta med det här, Sagge?
Fy fan, vilken jävla introduktion på match nummer 4 här. Du bara flög iväg. Vad fan hände
där? Nu är han taggad vägen. Vad fan
är det för jävla analys?
Men visst, vad hände egentligen borta mot Burnley? De slaktade och torskade ändå. Jag vet inte, det var extremt orättvist.
Obegripligt alltså. Alltså, och det är det som gör den här matchen helt jättesvår på grund av just det. Alltså, vad fan...
Ska man verkligen ta in en match när de hade 2,7 expected goal mot 0,5 och lyckades förlora med 3-2? De gör det här i varje match. De gör...
Man ska nog använda det till sin fördel istället kanske. Just att spika Aston Villa när folk bara tittar på resultatet. 3-2 borta mot Burnley ser de, gubbarna i kiosken.
Mm. Men jag har en fråga till er som jag vill att ni svarar på. Och det är, hur bra är Grealish? Hur jävla bra är han? Alltså, jag snackar... Alltså, om man ser till allt som han gör på plan, alltså. Med boll, utan boll, alltså allt. Han, alltså, jag snackar till exempel... Hur mycket plats kommer han få i mästerskapet som kommer här i sommar? Alltså... Hur mycket kommer, är det Southgate heter han, coachen va?
Mm.
I landslaget. Alltså, jag snackar om att det här ja, för mig, han är så sjukt bra så jag finner inga ord alltså.
Ja, han är riktigt.
Alltså, vi snackar en världsartist.
Han ska
alltså.
Ju ha en plats där, men det där med landslagsplatser, det är inte så lätt att knuffa gubbar åt sidan när det går bra för ett landslag liksom.
Nej, men jag menar
Källström och Anders Svensson. Det är inte lätt. I styrningspodden till exempel. Så länge jag får mina 13 rätt. Jag fick ändå 2-13 rätt här i lördag. Det är inte lätt för timman att komma in. Trots hans styrningsligprestationer och hans superstar-status bland fansen.
men för mig är det så att om man tittar Grealish kvaliteter och... tar typ att han vore spanjor eller tysk eller vad man nu ska säga. Så jag snackar om att det här är det. Alltså, han är så bra så det finns inga ord. Alltså, jag tycker att han är helt fenomenal. Alltså.
Mm.
Men sen betyder inte det att de vinner matcher alltid för att det är ett lagspel. Va? Och att de förlorar mot Burnley med 3-2, det är ju någonting som är helt... Alltså, det är ju Burnley i ett nötskal. Alltså. De liksom, jag vet inte hur de lyckas vara så otroligt effektiva. Liksom. Men vi sa ju innan också om just det, att de... Det är ett lag som jobbar som ett lag. De krigar, de köttar och det går inte att ta ifrån dem. Det är inte bra nog av Villa att tappa 3 mål. Alltså och dessutom gör de ju 2-1 efter det första billiga målet de släpper in. Och tappar igen, va? Alltså, jag måste ju ifrågasätta lite.
Jo, men vi har, det, då blir det lite samma snack. Det är ju det här med, det är klart absolut, att man får inte slappna av på det sättet möjligtvis. Liksom. Men det händer grejer i fotboll liksom. Det gör det totalt sett. De har haft massa matcher de inte har släppt in, som de har slaktat hem och inte släppt in mål också liksom. Och vissa matcher blir det bara så också, såklart att allting går emot dem bara liksom.
Men till den här matchen då, nu möter de ju faktiskt ett bättre lag än Burnley och ett lag som faktiskt har varit en positiv fläck tycker jag totalt sett, även fast de nu la mot
De började säsongen riktigt bra, men de har inte, Saints har ju inte gjort några speciellt många bra prestationer på slutet. Det måste vi ändå tillägga. Det var länge sedan jag såg dem göra en riktigt bra match.
Ja, men alltså de vinner ju 2 omgångar i FA-cupen här och slår ut då Arsenal. Det är ja. Liksom, alltså, och sen att de lägger då
men det var ju ett roterande Arsenal, absolut.
Jo, absolut, det var det ju.
Och Shrewsbury är väl inte jätte, kan man inte sätta på liksom.
Alltså det var ju bara, jag menar, slog Liverpool hemma 1-0. Alltså jag vet inte, det man ska ändå ha respekt för den här.
Jag tyckte inte de var så bra mot Liverpool den matchen. Det var ju den här otroliga glädjen att kriga 90 minuter, men
nej, precis,
det kändes ju verkligen som att det skulle kunna komma mål när som helst till ett Liverpool som har varit ganska kalla liksom på alla sätt och vis. De har inte varit så bra och det var ju en flytvinst på många sätt. Jag säger bara liksom att, och nu ska vi se här vad vi säger om det är ju här, stora problem med skador här va i det här laget, är det inte det?
Jo, men det är det. Southampton har ju många och det är ju lite fel, det är ju Gineppo där i mitten, Romeo.
Mm.
Så det är backarna med Westgard varit borta ett tag va och Walker Peters. Men jag tyckte de kändes lite trötta mot Arsenal nu. I veckan.
Ja, jag tänkte säga det. Det som talar för Villa, är ju att Saints körde två snarlika startelver. Alltså FA-cupen förra helgen och nu veckomatchen mot Arsenal. Det var väldigt snarlika startelver och jag vet i fasen om man orkar köra samma. Alltså det är ju tufft alltså. Villa.
Och de har ju, och Saints har ju haft ett väldigt tajt spelschema också. Det är match var tredje, 16:e, 19:e, 23:e, 26:e. Det är mycket matcher på slutet.
Nej men jag säger så här, när är Villa, om jag säger så här, när är Villa spikbomb? Alltså när är det bara en spik? Är det som det ser ut nu liksom med streck och så, alltså för det kommer ju förändras. Precis. Vet vi, men
25% är en spik i alla fall tycker jag just nu. Säger inte jag liksom att de vinner alltid, det är klart. Nej, men jag gillar att luta sig mot den här. Det här är ett häftigt drag tycker jag liksom. Sen får man göra som man vill. Vi ser ju hur oddsen och strecken sätter sig. Allt.
Men
det
ska
kan
vi
komma
säga...
en, folk kan bli så här i halv så här, ni snackar så här i podden, så här gjorde ni där. Ja, så är det ju, men förutsättningar förändras ju på lördagar, så är det ju lite liksom.
Man kan väl säga generellt den här matchen, om Aston Villa fortsätter sträcka som underdogs så kommer det alltid vara en bra spik.
Ja.
Så kan man väl säga.
Ja.
Antagligen.
Och, men också om man vill ha ett lås då och känna att man är väldigt trygg och bekväm, så är kryss 2 en komplett.
Ja, då kommer vi till det här med Villa, hur de spelar fotboll. Det är ett lag som det blir mycket mål när de spelar. Man får tänka på det att jag säger inte att och blir mycket mål, då är det ju större chans för att det inte blir kryss, som man säger. Men absolut, just nu värdemässigt kryss 2 och så vidare.
Du säger inte ordet. Du pratar och pratar, men du får inte fram ordet där du vill göra liksom.
Nej, men jag tänker väl mer att...
Du kan väl säga ordet?
Nej.
Nej.
Klubbgardering.
den kom där.
Ja, men det är väl därför man gillar spiken lite extra också, just för att krysset känns mindre troligt. Så blir ju spik 2 extra rolig, för annars är det ju som sagt gubben som är nästan, och nu är ju Southampton så extremt övervärderade här, så då gillar man att ta ställning fullt ut.
Ja, men jag tycker vi börjar med, nu har jag snackat upp Villa lite för mycket, det är, kanske liksom, men jag tycker att det är häftigt det här laget. Jag tycker att de är på riktigt, och jag har sagt det. Ja, jag har sagt det ett tag nu, att det är liksom inte på låtsas. Vissa lag hade ju väldigt bra resultat i höstas, men spelmässigt så var det inte kanske. Men Villa utmanar ju de bästa lagen i många matcher liksom, och möter dem på deras eget villkor liksom. Och det kan ju gå åt vilka håll. Ibland går det ju kanske lite snett också. Att det blir lite förluster liksom.
Vi spikar.
Men vi spikar, vi går till match med 5. Måste vi gå vidare här. Vi spikar och säger West Bromwich Fulham. Sista matchen i Premier League. Och vad tror vi här?
Ja, jag kan säga vad jag inte tror på. Jag tror inte på West Bromwich.
Nej. Och det är ju också intressant, Dybban. För det här är ju det ni kallar alltså det här dåliga strecket som många av de duktiga spelarna tror nog som dig, tror jag. Att det är lätt att plocka bort VBA här. Men samtidigt, de har ju tagit lite poäng. Och är det någon match de ska ha en helt okej chans, så ska det ju ändå vara mot en likvärdig konkurrent. Jag tycker ändå att man ska vara lite försiktig. Jag vill säga att totalt sett vart jag besviken på Fulham i gårdagens match borta mot Brighton. Nu hade ju vi ett snyggt lås där på kryss 2, men jag tycker att Brighton var klart det bättre laget. Alltså de, jag vet inte, de missar väldigt, väldigt mycket.
Ändå var Fulham bara en dank räddade på mållinjen i 90:e eller något sånt där, så det var ju inte långt ifrån.
Nej, precis. Men själva prestationen var inte det, jag vet inte, alltså det är ju två sunkiga lag det här, alltså det är ju men med det sagt får man ju liksom självklart följa lite sträckan, men jag tycker något som är väldigt märkligt, det är ju oddsättningen, eller? Alltså är Fulham 2,35? Alltså det är ju...
Ja, West Bromwich är väl inte bättre än så här?
Nej, men de har ju ändå liksom, vann de, överraskar de inte här 1-1 mot City back in the, några veckor liksom.
Ja, men nu i veckan blir det 0-5 hemma mot City också. Så
precis. De förlorar alltså West Ham 2-1. De vann ju för fan mot Wolves borta med 3-2.
Mm, det var ju den som var lite speciell.
Så att jag menar, det är lite så här. Alltså, jag menar, jag hade inte sagt mycket om Fulham hade övertygat, men de övertygar inte heller, tycker jag inte. Det är, vi har ju tyckt nu att vi har ju väntat på att Fulham ska få lite utdelning efter en del fina insatser. I FA-cupen mot Burnley, även om man har lite rotation, liksom gå ut och skämma ut sen 0-3 och sen nu 0-0 mot Brighton. Men
det är ju ett par matcher som har varit ganska tunga liksom. Det var ju den här West Bromwich-matchen. Det var ju mot City-matchen. Det var alltså 0-5 mot Leeds. Det var 0-4 mot Arsenal. Det var 0-3 mot i det här superderbyt mot Villa. Och det var 1-5 mot Crystal Palace. De var minus 33 i målskillnad. Minus 33 i målskillnad.
Ja, den här matchen också, den här matchen de vann borta mot Wolves, då, det gjorde de fick ju två straffar.
Ja.
Och jag vet inte om Wolves gjorde ett självmål också. Det var liksom, det var ju inte så långt ifrån rätt.
Det här är inget Premier League-lag just nu.
Men jag håller med. Alltså, vi är ju överens om att VBA är ett riktigt dåligt lag. Det är vi helt överens om. Men frågan är, hur bra är Fulham för att kunna liksom...
Nej, precis.
Men vi såg, de möttes ju i november. Jag tittade på den här matchen, Fulham-West Brom, och där var ju Fulham... De vann ju klart rättvist med 2-0. Mm. Det var inget snack om att Fulham var bättre än West Brom i den här matchen. West Brom var riktigt dåliga då. Kommer du ihåg den?
Fulham mot West Brom.
Ja.
Och det slutade?
2-0 till Fulham. Och det var mycket rättvist. West Brom var riktigt dåligt.
Det var i november, ja. Nej, ja. Ni får själva avgöra vad ni vill.
Nej, jag tänker säga, jag tycker just nu känns det ganska bra, fint lås på kryss 2. Det som jag är lite skraj för, om man säger, som det här som du sa, El Giganto, är ju att den här matchen är så fruktansvärt viktig, och de matcherna, de spelar ju lite sitt egna liv lite så här. Och West Bromwich, ja, de vaskar kanske en match mot de andra halvlek mot City, då går de och tänker på Fulham-matchen i princip. Fulham krigade igår, en dags mindre vila, Dybban. Mm. Och då krigade i 90 minuter mot ett liksom anfallande Brighton som kanske borde vunnit matchen, men de fick en poäng med sig. Jag vill inte liksom, jag vill låsa den här tidigt på grund av liksom kvaliteten i lagen, men att räkna bort West Brom här liksom på kvalitet, ja, lite kanske, men det finns andra faktorer lite som också talar för att man vet aldrig.
Stämmer.
Ja,
Cardiff Millwall. Championship.
Vad satte ni? Vad satte vi då på det?
Kryss 2.
Ja.
Nu är vi i ångestmatchernas ångestmatch här. Cardiff Millwall Championship.
Verkligen alltså.
Cardiff visade karaktär igår. Ja, det här. Låg under med 2-0 borta mot Barnsley och hämtade upp.
Och man fick liksom, hur ska jag förklara, jag hade en örnen, min kollega här, min vän, som alltid ska reka de här som är, står i 2,50 och är sträckade 55%. När jag frågar honom, har du någon spik att komma med? Då säger han vilka var det de mötte?
Ja, men det var ju Barnsley.
Barnsley, ja, då säger han så här: Barnsley är bombspik. Och Feyenoord är bombspik.
Det var den vi sa i vår EU-special. Feyenoord sa ju jag tydligt att det var alltså kupongens sämsta streck. Det är bara att ta bort på allt Feyenoord.
Och
3-0 till herren, 5 var det.
Ja, och sen gör ju Barnsley, då får man ju höra det. Men jag sa ju det, säger han. Fan alltså. Och så kommer tvåan på det och då sitter han och myser, vet du. Och då satt jag så här och tänkte, fan alltså. Vi måste få betalt för de här bra sträcken som vi gör. Går inte, det stämmer inte. De här lagen ska inte bara kunna vinna med 2-0 när de står i 2,50-2,60, Dybban. Och då gjorde Cardiff det som liksom ska hända enligt liksom våran filosofi, va? De gör 2-1 och sen kommer 2-2 och då får man höra där: ja, du är så jävla grym alltså. Fy fan alltså. Nej, så att det var, det, men sånt gör en glad alltså, när Cardiff kommer tillbaka på det här sättet. Men med det
är
sagt,
lite självförtroende då inför den här matchen mot Millwall. Millwall har vi också liksom sagt att de kanske förtjänar lite mer än vad de har fått, men ja.
Ja, men de är ju inte dåliga någonstans, Millwall. Det är ett stabilt championship-lag som är jättesvåra och slå generellt sett. Alltså, det är ett tajt lag alltså. Jag är inte helt säker på att Cardiff bara
vandrar här. Nej, precis.
Nej, alltså. Och sen är det ju så här också när vi pratar streck och odds i championship. Ärligt talat, ibland kan man blunda och bara markera och hoppas, för att det är tyvärr så här att många dåliga streck på slutet har vunnit i övertygande stil. Alltså jag fattar ingenting. Alltså, marknaden tycker något och det blir tvärtom väldigt ofta. Så att det är en extremt svår liga. Men vi tummar ju inte på det, utan vi kör ju på vårat sätt. Man måste
man blir lite påverkad av sträcken här, för men jag tror inte att vi vet inte vad sträcken kommer hamna på. Det är svårt att se att det kommer bli 50% på Cardiff här. Det kommer väl gå ner lite liksom. Det har ju inte kommit in så mycket rader. Men jag tycker det här är supersvårt. Jag skulle vilja hela den här. Är ni med mig?
Ja, jag också. Jag såg intressant det. Alltså de senaste 6 ligamatcherna med lagen har slutat kryss.
Ja, det var det som jag hade som andra grej. Att just spikkryss i den här matchen känns smygspännande faktiskt.
Ja.
Det är kryss och det. Och Millwall, det är ju inte mycket mål när Millwall spelar. Och det är faktiskt inte när Cardiff spelar heller. Så att utgångskryss skulle jag vilja säga. Mm. Ja, runt 30% på krysset. Det är bara att gå vidare. Spara 67% av kostnaden för systemet genom att spikkryssa. Vi får väl se lite hur vi känner det här. Men vi kan väl... Ska man köra det? Ska vi göra så? Ska vi vara så hårda här på...
Ja,
det kommer bli en sån här 48-rader slut. Liksom. Hur blir det som helst? Nej, vi kan hela då. Vi kan göra det. Match nummer 7. Rotherham Swansea.
Då har vi ännu ett lag som gjorde oss lyckliga igår. Det var ju kanske, fan, man skulle kunna orka göra vad som helst på den matchen alltså. När,
ja, vi snackade väl upp Rotherham som den och Herrenfin som bästa skrällarna på gårdagen.
3-0, 3-0 liksom,
6-0. 3-0 och 3-0, ja exakt. Borta mot Middlesbrough. Häftigt.
Ja, riktigt häftigt.
Samtidigt blev Swansea totalt slaktade hemma mot Brentford. Och lyckades ändå få med sig en pinne där. Man hade väl ett skott på mål, tror jag, på hela matchen.
Ja, och dessutom det skottet på mål var med en mindre då. Och blev mål alltså.
Det jag kan säga här är att Swansea kommer bli väldigt översträckade. Det här är en svårlös kupong. Och då blir det ofta de här favoriterna som folk ser, de blir översträckade. Så jag är nästan sugen på att vara hård här.
Kan man...
Ja, kanske.
Vad menar du med hård då?
Hård är att ta bort Swansea, tänker jag. Det är lite vekt kanske. Ja,
det är för jävla snack, fan ärligt talat. Här är inte en fråga om att Swansea vinner aldrig den här matchen. Det här sträcket kan du. Jag var helt säker på att du menar...
Ja, men krysset är lite, kan man ta med krysset där liksom?
Det är klart,
spelar ju kryss liksom, de turar in liksom.
Ja, alltså standard är ju definitivt ett kryss här. Men säg inte att du ska vara hård liksom. Det här är strykningspoddens match. Alltså det är såna här matcher som vi får bort kuponger och som är bomber, fast allmänheten eller folket, de förstår inte det, va. Det här är garanterat. Du vet, i fotboll funkar det så här, va? Man brukar säga att i längden jämnar det ut sig. Swansea har sprungit och sprungit och sprungit och sprungit. Och det går inte. Det här är Rotherham. Jag tror det är en jättefin spik. Jag kommer köra, alltså det kommer hända grejer på den här matchen alltså.
Ja, Swansea...
Det är jättefint alltså.
Fick alltså med sig en poäng med en man, en gubbe, de är gubbe mindre och blev totalt slaktade på statistiken. De hade 0,14 i expected goals mot runt 2 då. Så att,
alltså största faktorn till att det handlar inte om att det är Rotherham på andra sidan, utan det handlar om att det är Swansea som är borta nu. Och att man kan inte springa som Swansea gör. Det är liksom
2,65. 2,65 hade de expected goals Brentford. Ja, nej, vi tar bort den där bara.
Fel liksom.
Vi tar bort den där, men vi är lika hårda som jag är när jag åker med dottern i pulkabacken. Jag känner mig stenhård när jag åker ner med snowracen där, men det är den lilla backen.
Precis.
Det är inte den branta backen. Så ett kryss. Match nummer 8, Huddersfield Stoke.
Ja, Huds la ju borta mot Bristol City nu i veckan, 2-1. Men, det var det gamla Huds. Det var Barcelona vi såg igen här.
Ja, det är det.
De slaktade Bristol City borta. De vann skotten med, vad var det, 17-1 eller någonting, 17-3. Överlägset bollinnehav och så vidare. Så, ja. Jag vet inte.
Alltså, blir man inte lite så här förvirrad över återigen detta Stoke som bara ska bli såna favoriter liksom, och gång på gång liksom. Jag har ingen aning, alltså. Det här är inte klokt, alltså. Jag 2,30 på Stoke borta mot detta Huddersfield, det är ju inte heller helt stabilt, alltså.
Nej, och kollar man på Stokes facit på slutet, så har de ju, många matcher har de utan vinst nu egentligen? 7-8 matcher nu utan.
Huddersfields två senaste statistik då, de förlorade med 1-2 mot Bristol City. Då hade de 2,47 mot 0,34 expected goals, som borde funnit med två bollar enligt statistiken.
Herregud.
Och liknande mot Millwall faktiskt, 1,74 mot 0,64. De borde vunnit med ungefär en boll. Så att de har ju fått de har varit oförtjänt ja, de har haft lite oflyt på slutet, skulle man väl kunna säga. Så att
sen får man väl ändå den här matchen ska man
26 avslut mot Bristol City hade de.
Ja.
26 avslut. Det är ju City, men City-nivå. Det är ju verkligen, det är ju Peps gubbar här.
Nej, men den här matchen ska man verkligen lägga ett extra öga på och följa upp oddsutvecklingen, för den ska man ändå ha respekt för, va. Jag har ju ambitioner om att det här är en svår match just nu, men sträcken gör att jag drar till vänster, alltså.
Sträcken just... gör, du menar oddsen?
Nej, förlåt. Jag menar att jag är sugen på att jag vill dra från vänster och sen gå mot kryss, ja. men jag har ändå respekt för det här med sträckan.
Ska vi ta en tidig helgardering här? För det här är ju verkligen så, vad landar sträcken på, gubbar?
Ja,
det vet vi inte.
Det känns
ju som att det är Stoke som kommer bli översträckade. Just nu är ju Huddersfield översträckade, men det är jättesvårt att veta vad de handlar. Så jag tycker att vi slänger in där.
Helt rätt.
Vi kan tyvärr inte, vi vill ju spela in podden på en tid så alla som folk hinner lyssna på podden. Så det blir torsdagar och nu släpps ju kupongen och sträcken har inte hunnit sätta sig riktigt. Så vi får spekulera lite och mer spekulera om matcherna. Och här tror vi väl att det blir väldigt, jag tror det blir en jämn match. Det är stackars Huddersfield här som har 5 raka förluster, men ja. Blackburn, Luton!
Ja,
yes!
Nu.
Äntligen en spik, giganten! Äntligen en spik!
Ja, men det här förbannade Blackburn-gubban, alltså.
Det var spik, ja.
Ja, du menar Blackburn eller på det?
Två.
Såklart. Nej, men vad ska man säga? Alltså, hur bra var Blackburn mot Middlesbrough enligt statsen, om man tittar på det så?
Jag kan säga så här, jag kan berätta för dig, Sagge, att det var en orättvis vinst för Blackburn. Det var Middlesbrough som var bästa laget där.
Ja, det var så. Intressant. Ja. För att vi har ju haft diskussioner här om att Blackburn alltid blir favoriserade. Och de har skadat oss många gånger. Och sen då när de spelar på en random måndag, eller vad fan det nu var, så gick de och smög och vann den här matchen då mot segern kom till slut, som man har suttit och väntat på, va, utanför strykutskupongen. Så att när du säger så, då litar inte jag på att Blackburn egentligen har blivit ett bättre lag.
Nej, det kan du sluta tusen med. Boro var ju
fy fan,
bättre då. Och Blackburn hade kanske lite medrigg som de haft motrigg tidigare i säsongen.
Här säger jag så här. Jag säger att här ska vi helgardera.
Ja.
Okej, okay, jag går med på att gardera Lutan.
jag tror också det här kommer bli väldigt översträckat. Precis som ni säger, Luton... Det här kommer bli en sån här. Den är ganska enkel spik att ta, Blackburn.
Många kommer spika den, ja.
Många kommer spika den. Och jag är inte helt övertygad om Blackburn ändå. Vi får väl, de har ju sprungit en del, gjorde en del bra insatser, men på slutet har de inte varit lika bra heller. Nu lyckas de få en vinst. Luton däremot, ja, vann bortom mot Bournemouth, va? Vilken insats.
Väntat, men ändå roligt. De här lagen spelade ju i november här i mitten. På min födelsedag faktiskt, 1 november spelade de. 1-1 blev det.
Ja.
Hemma.
Ja, de hade lite tufft där mot Chelsea i cupen, får man ändå säga.
Ja.
Chelsea skapade en del chanser, om man säger så. 4,2 expected goals.
Nej, men det här är bara hela. Det är bara hela.
Jag tror verkligen att man ska göra det. För vi, ja, sen är det ju liksom, vi måste hitta lite spikast såklart också, men...
Ja, men det har vi. Vi har ju en del spikar.
Ja. Och kanske att vi har en spik i Sheffield Wednesday Preston, eller? Nej, det har vi inte kanske.
Ja, man blir ju talat sig varm om Preston flera gånger.
Ja, men man blir ju sugen. Man blir ju sugen att spika just för att Sheffield Wednesday genomgår någon form av kris alltså. Det måste vi ju ändå säga. De hade ett långt avbrott här på grund av corona i klubben. Och därmed resultaten... Det var ju Coventry hemma igår mot Sheffield 2-0.
Mm. Det var rättvist.
Och frågan är ju, när det är klart att när ett lag förlorar och förlorar och förlorar, till slut ska ju sviten brytas. Och det är väl det enda som oroar. Men jag har svårt, tror jag, att se att Sheffield ska. Det är möjligt att de kan rädda ett kryss. Men jag tror inte det. Jag tror att Preston...
Nej, det var ju otur för Sheffield Wednesday att de fick den här coronan. För innan den så såg det ju
De var på gång, ja. Precis.
Men nu är det svårt att veta var de står. Och efter den här matchen borta mot Coventry så...
De hade alltså drygt 0,3 i expected goals borta mot Coventry. Så att det är ju liksom, det låter ju som att kryss 2 bör vara bra liksom, är ju spontant känslan, eller? Men att man även kan spika, jag tror att Preston kan vara en smart spik för det här laget. Det är ju High Chaparral med det här laget alltså, men de har ju på bortaplan slagit väldigt många bra lag alltså, och de förlorar mot, alltså det är helt upp och ner. Nästan aldrig oavgjort, även om de nu senast spelade 0-0.
Nej, jag är med på kryss 2, jag är med på tvåan. Vad vill ni sätta?
Ja, om vi behöver en spik tycker jag vi ska nog...
Jag har ju en spik i match nummer 12 där. Den känns ju som att det är oerhört fin spik.
Ja,
men sen så vet jag inte riktigt om vi har någonting annat. Ska vi börja med spika? Vi börjar sätta kryss 2 så får vi se vad som händer. För att vi har Birmingham mot Coventry. Detta Coventry som... Ja, vad hände med det laget? De gör fina insatser.
Ja, men det var ju häftigt här nu mot Sheffield Wednesday när vår svensk Gökeres fick kliva in från start och gjorde mål direkt i vinsten. Häftigt.
Igår?
Jajamän.
Vad kul! Han fick göra mål alltså. Vad häftigt. Men det är ju så att man kan tycka... Att det är lite märkligt. Han ägs utav Brighton. Blir utlånad till Swansea.
Där han inte får plats riktigt. Han fick ingen riktig speltid där.
Och sen blir utlånad igen.
Ja, men han ville väl... Det var väl på hans eget...
Ja, men det tror jag med.
Att han ville till ett lag där han skulle få spela.
Självklart, ja.
Och då är det ju roligt då när han får sin första match från start.
Jag tycker det är skitkul alltså. Jag tycker det är jättekul. Men jag tycker det är konstigt bara att man... att det är tillåtet liksom lite grann att bli utlånat till samma, alltså till samma, alltså det är skumt liksom. Då kan man ju börja liksom, ja. Vi kan ju från vecka till vecka börja byta spelare med varandra.
Men det var väl i transferfönstret där med va, i januari, ja, då man kan. Precis.
Ja, men det är skitkul. Det här är en kille som spelade i Bromma pojkarna född 98, som var i den årgången som jag var coach för pojkar 98 då i Norrköping. Så jag har ju garanterat, han har ju garanterat varit med i den kullen då när vi mötte dem som 13-åringar. Så att det är lite kul alltså.
Man kan säga att du är en liten del av hans utveckling här.
Ja, jag tror att han hörde nog giganten skrika en hel del. Det gjorde han nog. Att
han tog till sig coachingen där.
Ja, det tror jag. Liten del får man nog ge sig själva. Det får man göra, tror jag. Men okej. Okay. Birmingham County då. Jag säger hela och gå vidare bara. Alltså detta Birmingham, alltså det är ju fan alltså. Championship alltså. Egentligen skulle vi kunna köra Strykhuspodden så här va. Vi går igenom som vi gjorde fram till match 5. Sen säger Dyban så här. Match 6 till 13. Helgarderingar. Vi hörs.
Ja, men det är det som är skärmen lite. Att det är så svårt. Och det är det att jag tycker att vi har hittat extremt mycket bra drag. Men exempelvis igår så hade vi ju rätt i alla våra dragprinciper. Vi lyckades. Det var så oerhört svårt. Så man fick inte 13 ändå igår. Men jag tycker vi ofta har fina drag liksom. Sen när det har blivit de här lite sämre utdelningarna på slutet. När det har varit jackpot på 10-1 och så vidare. Och mycket favoriter. Ja, då blir det lite. Då är vi ju inte med ofta på samma sätt.
Det som kändes bra igår, Bengan, för min del, det var att det var första gången som man hade 100% i championship. Alltså det var så här, det var glädjande, för att det har varit så förbannat upp och ner. Och nu tror jag att man kanske kan bygga vidare på det. Alltså liksom att vi tar med oss det in och försöker hitta och hämta 13 miljoner.
Det som är så spännande just med Championship som du sa liksom, det är just det här att ett lag som har sett oerhört bra ut liksom, de blir bara helt slaktade helt plötsligt av ett lag som har liksom sett kalla ut. Och ibland känns det som att det kan ju vara med spelschema och allt möjligt att göra och små, det kan ju vara tillfällighet såklart också, men att man kan liksom inte prestera i alla matcher. Det går liksom inte på samma sätt.
Får jag bara säga att matchen med Elva också, det är intressant att Birmingham kan ha så otroligt dåligt hemma på sig. De senaste 8 matcherna har tagit en poäng hemma på St. Andrews. Det är imponerande dåligt.
Ja, faktiskt. Precis. Birmingham, ja. Men det är lite sjukt alltså med det här Birmingham. För att de har alltså en... De har ingen dålig trupp alltså. De är ett solidt championship-lag ska de vara, och matcherna de spelar alltså är ofta resultatmässigt alltså de blandar och ger, de spelar jämna matcher mot många lag, men anses vara ofta väldigt mycket underdogs på oddsen. Nej, jag vet inte, de vinner liksom mot Middlesbrough borta 1-0. Och sen förlorar de hemma mot Preston. Ja, det är skumt alltså. Det är skumt alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag, alltså för min del hela. Alltså, jag tar inte bort Birmingham. Om det är det ni vill göra så får ni börja hypa upp Coventry hur högt ni vill.
Nej, men det får man göra som man
vill.
Vi kör hel. Däremot så tycker jag att man ska spika Derby. Det här är ett tidig spik som känns ganska smart. Genom.
Jag tycker det är skitkul alltså. För nu kommer vi till det vi pratar om.
Spika, liksom. Spika Wayne Rooneys härliga gäng. Va? Kan man inte göra det?
Ja, alltså, det är klart man kan. Men jag måste ändå ge lite ros till detta förbannade Bristol City alltså. Alltså, grejen är att Dybban, vad fan är det? Det ska ju vara liksom, det här laget ska ju ratas mitten botten typ. Som enligt liksom, och liksom de vinner 4 av deras 5 senaste matcher. De får, alltså det är konstigt alltså. Hur, är det någon som vet? Har du koll? Är de bra eller är de dåliga? Vad fan är det här?
Nej, men det var ju som vi pratade om nyss. Hemma mot Huddersfield när de vann nu senast. Vad hade de med XG? Bristol City 0,3-0,4. Mot 2,40 eller något. Ja, och ändå vinner de med 2-1. Och det är så de...
Det är så de rullar.
Ja,
det bara ser ut så hela tiden, menar ni, eller?
Men det är ju tacksamt här, för Bristol City kommer ju bli högt sträckade. Och det gör ju bara spiken ännu mer intressant, såklart. Svenska folket älskar...
Oj.
Jag sa det här om dagen, få någon att titta på det som svenska folket tittar på Bristol City. Kolla här,
Norwich,
vet du.
Norwich, Bristol City. Expected goals på Bristol City. 0,08.
Ja, oh, precis.
Va? Det här måste vara... Alltså, jag tänker så här. Man måste ju sätta en rad. Och det får bli lite så här att bära eller brista. Alltså, ska det jävlas med oss? Ja, då kan vi inte göra så mycket åt det, liksom.
Ja, jag hade till och med på en annan sajt, hade 0,02 i expected goals i den här matchen. De hade två avslut överhuvudtaget och båda var inte 0,1% sittade.
Kan du få fram snittet på expected goals typ på City?
Ja, alltså under säsongen så har de ju alltså de ska ha förlorat i snitt med 0,3 ungefär per match liksom. Men de har vunnit, de har istället gjort 0,2 mer. Så de går ett halvt mål per match i snitt över liksom, det här statistiska snittet liksom. Sen får vi ju varje podd lägga in en brasklapp såklart att statistik är inte allt. Bristol City, de har någonting annat i laget kanske. De har ett jäkla go, de sätter allting. De tränar på avslut, någonting är det. Så att, och man ska aldrig underskatta ett lag som är lite på rush liksom. Men det här känns som en fin spik. Derby lite smyg på G här. Slaktade världens bästa lag. Slaktade gjorde de inte. De hade tur, extremt tur mot QPR. Den sov i den matchen. QPR var ruggigt bra. Lite defensivt. Man släppte till lite chanser till Derby där lite onödan. Och straffade sig till slut. Och Derby vann med 1-0.
Men, och innan dess en fin triumf hemma mot Bournemouth.
Precis. Så att, nej, jag tror att det här är ett bra läge att spika Derby faktiskt.
Ja,
det jobba Rooney vid sidlinjen.
Det är bara spika.
Nu då kommer vi på
du, matchen. Sjönk den just nu när vi pratade eller?
Ja,
den gjorde fan det, va?
Vilken
då? Jag tyckte det stod 94-95 nyss.
Jaha. Ja, det är ett bra tecken. Oddsen går ner direkt när vi snackar om det. Det snappas upp. Bra. Match nummer 13. Nottingham Barnsley.
Nej, det är bara hela. Så är vi klara. Men systemet du gör, vad ska det kosta? Har du koll på hur...
Det är bara hela, då blir det för dyrt. Men ja, då hittar vi en annan spik.
Nej, kanske. Men alltså Barnsley är ju goa. Alltså. Det måste vi ändå säga. Jag har en idé
här nu. Om vi hela den här, då tar vi spikrysset i match nummer 6. Då är det klappat och klart sen.
Härligt.
Bra. Vad ska den kosta då? 3888 eller?
Mm.
Ja just det, ja, då är den klar ja.
Mycket mysig kupong. Och det finns ju mycket pengar i potten. Så att det här känns som en fin tidig kupong måste jag ändå säga. Ja?
Alltså jag fick jättefina vibbar. Det som bekymrar mig lite är nog ändå att jag tror inte man ska förvänta sig att vinna hela potten. Jag tror att man får nöja sig med en vanlig miljonvinst. Jag just på grund av det här med City framförallt då, att det kanske... Ja, varför inte vinna en miljon? Det är väl trevligt också. Då kan vi alla tre få sätta den.
Men det var ju lite som vi pratade om innan vi spelade in podden, Europatipset på onsdagen här, när det var fin jackpot, att hade båda favoriterna, både Manchester United och Sevilla vunnit, så hade det ändå blivit en ensam vinnare. Mm. Så det kan ju bli hög utdelning även när en sån här stor favorit går och vinner. Och då var United sträckat 85% eller något sånt där.
Stämmer. Grymt!
Härligt! Då tycker jag vi gör så att vi summerar lite. Får du börja idag kanske?
Ska jag börja? Då tar jag. Jag tror på Fulham i match nummer 5 mot West Bromwich. Bättre lag. Jag hoppas att det blir jämnsträckat och fint där, så att det blir fint sträckvärde på tvåan där. Vill man fega, ta med krysset. Och sen tror jag också skrällmässigt på Rotherham hemma mot Swansea, som hade riktigt tufft mot Brentford. Och Rotherham då, som ja, de har 7 poäng på 3 matcher nu och är på gång och krigar för nytt kontrakt också. Jätteviktig match för dem. Och självklart Luton, match nummer 9. Det här är en match de gillar. De älskar att möta Blackburn här, som Blackburn kommer ha boll in i havet och äga matchbilden. Och Luton smyger fram. Jättebra tvåa där. Två bra skrälltecken. Också Fulham. Tack för mig.
Ja, då tog du den som jag hade förberett här. Jag skiter i det. Jag hakar på där och säger alltså spika Rotherham. Jag skiter i det. Jag
kliver bort. Du är så, alltså, du är
jag
är
stenhård. Alltså. Jag, ja. Det är bara spika den. Swansea kommer att förlora på lördag. Och sen så gör jag så här. Jag gör det enkelt, va? Preston. Preston borta mot Sheffield Wednesday. Jag fortsätter tro att problematiken i Sheffield Wednesday inte kommer att korrigeras den här helgen. Utan Preston är en anonym smygfin spik där alltså.
Jag har väl egentligen, det är väl Villa som är min stora drag här, som jag snackade upp. Jag hetsade in den ordentligt där, men jag gillar så mycket vad jag ser, och jag tycker att Saints sa, det är inte riktigt samma de får inte riktigt med sig samma framförallt då, som de fick i början, där mycket studsade deras väg, men nej, inte riktigt lika starka på slutet. Villa, bra läge att sätta, det är ändå sjukt att se, i början på säsongen så hade man inte kunnat tänka sig att Villa skulle favoriter mot Southampton borta, men nej, det tycker jag är rättvist att de är det, och ja, bra drag. City 12 rätters kupong, ändå kommentera det på slutet. Och sen Derby då, som en annan mitt andra spikdrag. Jag tror att det är bra läge mot Bristol City.
Oj.
Härligt! Och det är ja, oerhört pepp, och håll utkik lite efter att vi gör någonting om även Europa-tipset. Ja.
Mm.
10 miljoner jackpot, största jackpoten man har sett på år och dagar här på Europa-tipset. Så att det kan bli lite specialmaterial runt den också. Men framförallt, spel lördag med stryktipset.
Ja,
Twitch klockan 14. In och joina och jobba in våra drag och snacka lite gött där. Härligt, gubbar.
Gott.
Lycka
till allihopa.
Ja, lycka till. Ja. Ha en bra jackpot-helg.
Ja.
Hej.
Hej.